I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Känn, bäste gosse. Vad har du på hjärtat?
I förra veckan så sa du, nämnde du ju skitnödiga ställningar. Ja. Just nu känner jag som att jag sitter och bajsar.
Ja, det är ju lite så. Men kläm ut bara, Västerbror.
Inte i vår soffa, tack.
Ja, nej, det var ju...
Ja, tänk att Usual Suspects är tillbaka igen. Och jag sitter fortfarande på golvet här nere.
En liten pall är det faktiskt.
Det är en otroligt liten pall, minsta vi hittade faktiskt. Och det är fortfarande en jättestor madrass som står här och täcker fönstret och halva väggen för att det ska låta bättre.
Och vi är nästan ont i ryggen för vi måste vara så nära mikrofonerna.
Men det är så i den meningen, rent tekniskt och positionsmässigt, så är det som förra veckan. Men det är någonting som skiljer sig. Ni är så himla snygga.
Du då?
Här, ja, men här sitter de, kan jag berätta här, att lyssnare Mattias Svensson och Fredrik Segerfeldt i mörka kostymer, vita, välstrukna skjortor och slipsar. Är det fest, eller?
Ja, men det är väl lite fest på gång. Vi ska vidare till... ett sunkhak och som tyvärr har gentrifierats och blivit dyrt, men där vi fortfarande ska fira födelsedagsfest.
Vems då?
Jag var inte så blygsam nu, Mattias.
Ja, det är ju min då. Det är
och Mattias firar på vanligt nyliberalt vis att alla är välkomna men alla får betala för sig.
Hurra! Hurra!
Det är den liberala idén om samhället och migrationspolitik och fester också.
Ja, nej, men jag bjuder inte på någonting och förväntar mig exakt samma sak tillbaka. Och så får man liksom allt det väsentliga däremellan. Folk blir fulla och glada och har det trevligt. Och så testar man toleransen också, för det blir en massa olika människor, så om man snear på konsulter eller miljöpartister eller annat, så får man pröva sin tolerans där.
Kommer ni ihåg att det här är andra gången vi har en förfestpodd? För att från början så sålde vi ju in podden som att det är lite som att följa med på en nyliberal efterfest, att man får höra eftersnacket. Men det här är andra gången vi har förfest. Kommer ni ihåg första gången?
Nej.
Det var ju faktiskt inför Mattias födelsedag förra året.
Ja, men vi har ju haft...
Var då var det smoking?
Japp, alldeles riktigt.
Ja.
Så det går ut för.
Ja, det
är klasserat i år.
Nej, men det ska bli vansinnigt trevligt. Eller, ska jag vara ärlig? Ska jag vara helt uppriktig och erkänna vad jag känner? Jag tycker inte att det ska bli så trevligt, faktiskt. Jag har ju... Det är någonting som inte så många känner till om mig. Men jag är inte så förtjust i fester. I alla fall inte om det är mycket folk där. Om det är andra människor på plats. Jag tycker det är rätt mycket anspänning och sådär. Det är inte så där som andra känner, som jag får intrycket av. Att nu blir det fest och avslappnat och kul. Utan jag tycker att det här blir en energiurladdning. Nu måste man anstränga sig och hänga med en massa människor.
Vad är det som är jobbigt?
Ja, det kommer massor av människor som jag ska konversera med. Det drar jättemycket energi. Alltså, det känner ni aldrig inför en.
Nej, men alltså... Det blir elak, men alltså... Om man tycker att människor drar energi istället för att ge energi, då kanske man ska undvika människor.
Ja, men jag gör ju det.
Det är det jag gör.
Alltså, precis. På riktigt, det här, jag tror att det här är andra gången i år som jag går på en sån social tillställning under hela 2017. Första var ett bröllop och det här är andra gången.
Vi var där.
Ja, ja men, och det är den enda gången hittills.
Du var ju toastmaster.
Just det, japp. Så jo, exakt, då får man ju, då får man ju komma dit.
Men, du står liksom i ett sammanhang och så är det massa vänner och bekanta och det som ni inte känner kanske. Och så pratar du. Vad är det som är jobbigt?
Men det här är, alltså jag heter Johan och jag är introvert. Det är ju bara att medge. Och det innebär att de andra människor kan det vara jättetrevligt att träffa. Därför att de är ju berikande och trevliga. Annars skulle jag ju inte hänga med er, om det var en
enda lång plåga. Varje gång vi är här så är det plåga för Johan. Bara så ni vet.
Utan det finns många miss...
Hantera det med att dricka.
Ja, jo, men faktiskt. Det finns ju många missuppfattningar om vad introversion betyder. Men det är ju inte att man är blyg. Det är ju inte så att man känner att det ska bli... att jag skulle vilja träffa människor, men jag vågar inte. Utan här är det så att ja, jag vågar och jag kan göra det, men jag vill inte. Alltså i meningen, och som någon förklarade någon gång för mig, vad det handlar om är egentligen, varifrån får man energi? Får man energi genom att träffa människor och samtala? Eller får man energi genom att vara för sig själv och grubbla eller läsa eller skriva och så? För jag kan ju vara i sociala sammanhang utan problem, på samma vis som en extrovert person kan vara ensam. Men jag känner ganska snart att jag måste vara för mig själv. Alltså jag vill gärna smita undan. När jag feströkte så var ju det ett skäl för att smita undan, för att inte vara med andra. Nu låtsas jag hålla på med mobilen ett tag. Eller gå och diska om det är en hemmafest och sådär. För att jag behöver få lite ny energi och sen kan jag gå och vara social igen.
Men jag tycker att det här, alltså att ha ett sol och brus omkring sig, det tycker jag är rätt mysigt. Jag tycker om att ha människor omkring mig, men att kunna gå undan och vara för sig själv i det är någonting annat än, alltså jag tycker det är ganska jobbigt att vara helt ensam. Men däremot att vara för sig själv när andra är omkring en, det tycker jag är rätt soft.
Grundfrågan, jag läste en bok av Linus Jonkman som är väldigt bra, som heter just Introvert, där han menar att hur man vet om man är introvert eller extrovert är att svara på frågan, vad föredrar du inom, om du ser framför dig de här två närmaste veckorna, är det att vara helt ensam varenda minut under de här två veckorna, eller är det att ha människor omkring dig hela tiden? Vad väljer du? Och om man då föredrar, för vissa låter det ju som en mardröm att vara helt ensam i två veckor. För mig låter det som en semester som man kan få ny energi ifrån. Eller, och sen är det ju vice versa, för vissa är det ju en total mardröm att vara omgiven av människor hela tiden. Andra får all energi därifrån.
Alltså jag tycker det här känns konstigt. Jag ser mig själv som en väldigt extrovert person och jag liksom är ju utlämnande och utåtriktad och älskar att vara i sådana sammanhang. Men om inte jag får bestämma själv när jag ska gå hem och vara för mig själv, då vet jag fan att jag hade valt de här två veckorna själv ändå.
Mm.
Så jag köper inte... I så fall är jag också en introvert person. Det tror inte jag att du tycker att jag är.
Nej, och det var väl därför vi talade lite om, snöade in på det här. Att vi talade om det förra veckan, att du gillar verkligen att stå på mingel, Fredrik. Och att prata med alla möjliga människor hela tiden. Ja. Och det kan jag tycka i korta små perioder. Men det är otroligt ansträngande.
Men är det också för att du är så himla... berömd och rockstjärnigt, så alla vill alltid ha någonting av det. Jag tror inte att du bara flyr undan då.
Men så här har det alltid varit. Även jag har inte varit berömd sedan när jag var liten.
Nej, men det är så här. Men
jag märkte,
vi har pratat om det här förut och jag utanför podden. Så här, men jag, samtidigt så är du ju i ditt essen och du är på scen. För att du inte ser några andra roller. Hur funkar det?
Men precis, men det är en helt annan sak.
Det är en helt annan sak att uppträda för folk än att umgås med folk.
Alltså jag älskar att stå på scen. Jag mår sällan så bra som när jag står på scen. Men då är jag ju ensam. Då är jag helt för mig själv. Och talar om saker som jag tycker är extremt viktiga. Och ingen annan får en syl i vädret. Det tycker jag är toppen. Det jobbiga är minglet efteråt. Och, eller minglet före. Det tycker jag är jättejobbigt.
Men att stå på scen är ju ett jätteminglat.
Nej, det är inte det, därför att det är inte ett ständigt småprat där man snabbt ska få kontakt med människor och prata om vädret eller bostadspriserna eller någonting sånt.
Det gör vi inte. Utan... På våningen pratar vi ju så här, jag vet inte, fan vet jag, rasism, hajik under munkammar eller sänkta skatter eller vad fan är som hände med Kato. Eller...
Jo, men sådana mingel föredrar jag ju utan tvekan, därför att då kan jag tala om saker som jag känner är viktiga. Men det är väldigt ansträngande samtidigt att hela tiden skapa kontakt, läsa av människor, hitta ett samtalsämne som är intressant för båda. Då måste jag därifrån ta paus. Jag insåg det här om mig själv första gången när jag var på en konferens. Därför att man tror ju att på något vis att det man är, det sätt man är på, alla andra är ungefär likadana. Men det här var otroligt spännande tillställning och det var världens mest intressanta ekonomer och filmar och allt möjligt. Och allting var upplagt för ett ständigt mingel om man skulle nätverka och utbyta erfarenheter och sådär. Så fort jag fick en chans så smet jag ju iväg därifrån. Och jag kommer ihåg att värden för hela sammanhanget, som för övrigt var John Mackey som grundade Whole Foods, den här stora ekomatkedjan i USA, libertarian och bra person. Han letade efter mig därför att det var någon han träffade som var intresserad av vad jag höll på med. Och då började han gå omkring och leta efter mig. Och jag var ju inte där någonstans. Och så kom han på mig på mitt hotellrum. På rummet. Nej. Så satt jag och läste. För att jag kände att jag behövde dra mig undan från alla andra. Och så har det alltid varit. Alltså på alla sådana tillställningar. Jag måste gå upp först av alla så att jag äter frukost innan människor har kommit dit. Så att jag inte ska behöva sitta och småprata. Eller så hoppar jag över frukosten helt för att slippa det. Och sen direkt till eventet på något sätt.
Ja, det är konstigt. Jag kan förstå. Jag har upplevt sådana här saker. Man känner sig lite awkward eller out of place, eller på att jag bara så här svänger, ska vara tunt i låten, men jag kommer ihåg att vara på en sån här OECD-konferens i Seoul, och jag var väl kanske 28 år, och man var inte så van vid att röra sig bland vuxna människor i skjorta och slips och kostym, och var på sån här diplomatmingel, och jag liksom kom och träffade Australiens ambassadör, och jag bara, hur känns det egentligen? Liksom, ni är där, liksom, anglosaxiska, kristna, vita, europeer, omgivna av Asien. Liksom, känner ni er främmande i den här världsdelen? Han bara, tack, och så gick han. Det var inte alls meningen. Någon sån här, det var det första jag kom på. Liksom, hur fan kan man vara liksom, engelsman där ute i havet? Liksom? Men, ja, men, så jag, men när man är, sen har man gjort det här i 20 år så har man ju lärt sig hur det fungerar. Liksom, och man känner väldigt många och många vill prata med. Så jag tycker det är en av de, jag går på liksom, jättemånga mingel för att det är så energigivande och gratifying. Och det är liksom roligt och... Det är också sett liksom att ska man umgås socialt måste man säga nu ska du och jag träffas där och göra det här och det här. Annars ska vi bara gå till ett ställe där man vet att det är liksom 10, 20, 30, 40 pers som man känner mer eller mindre. Och det är också väldigt trevligt tycker jag. Som ikväll. Det ska bli jättekul till skillnad från de här två mupparna här som hatar människor.
Men varför inkluderar du mig i det här?
Jag tycker att du ska nicka med lite.
Nej, men alltså...
Du säger bara att du är bra när du är full. Nej, jag ser ut.
Ja, jo, men alltså... jag är, alltså, det här som alla andra så här trender, så jag träffar inte några av boxarna. Jag tycker inte jag känner igen mig alls.
Man kan vara ambivert också, enligt litteraturen.
Och vad innebär det?
Ja, det är mellanting. Mellan. Ja. Det varierar, det vill säga, man är ambivalent.
Ja, och jag heter Svensson. Jag heter Svensson, jag råkar vara fullkomligt normal. Ja.
Jo, men jag har också den här tendensen att jag betraktar ju främlingar som lite för nära vänner, så jag berättar ju och fläcker ut mig alldeles för mycket om personliga saker. Det är inte alltid bra. Har du hört om mina hemorrojder?
Men jag har ju, alltså, jag har ju vistats i någon slags mingelmiljö och drällt runt under ett par decennier, tre kanske vid det här laget, så att jag har ju lärt mig också hur det funkar och hur man konverserar och hur man är trevlig och får ut något av kvällen och sånt där. Så att många blir rätt överraskade när de inser att jag är introvert, därför att jag har lärt mig hur det funkar. Men det är otroligt ansträngande. Ja. Jag är helt slut efter en sån tillställning. Och i perioder har jag ju blivit kringdragen på väldigt många sådana tillställningar. Både socialt, familjemässigt så har man blivit meddragen, men också professionellt så måste jag dra omkring. Och det är, alltså, Får jag inte perioder däremellan, då närmar jag mig ju liksom kollaps. Och tyvärr är det ju så att det enklaste sättet att hantera det, det är ju alkohol. Därför att då blir det inte lika betungande, det är inte lika energidränerande på något sätt.
Men jag funderar på, är det samma sak när vi umgås då? Så du känner så här, nu måste jag bli av med Fredrik och Mattias, nu orkar jag inte.
Nej, men ni är de mest spännande människorna som finns, så är det lite mer tålamod
med andra. Men får jag fylla i det här? För det är lite grann det jag blir förvånad över, för vi har ju hängt en hel del, och du är en av få människor som jag tycker är väldigt skönt att hänga ganska mycket med. Det kan bli för mycket doser i många fall, men vi har ju ofta delat hotellrum på resor och sånt där. Jag tycker alltid det är soft, och det är ganska få som jag tycker det kanske är för att liksom respektera en personal space och sådär, men det är ju inte, det är ju inte så att vi inte snackar skit och hänger liksom och sådär, utan det funkar ju rätt bra. Eller har du gått och lidit i alla år?
Nej, men du är en av de bästa att dela hotellrum med genom historien, utan tvekan. Men det är väl också för att vi utvecklar en naturlighet och en spontanitet som blir väldigt avslappnad. Det är en helt annan sak, skulle jag säga, än när man stöter på människor hela tiden som, även om man gillar dem, så är det så här, man ska återknyta och man ska prata om någonting som känns angeläget för båda, och det blir ett ständigt grubblande på något vis. Det blir inte naturligt spontant på samma vis som man känner varandra riktigt bra och bara kan slappna av. Och vad som sägs ibland då i litteraturen om introversion är att det handlar egentligen om att man är lite mer känslig för intryck egentligen. Så att det räcker med ganska små sociala intryck för att det ska göra, ha stor påverkan på en. Och då blir det överbelastat, så blir det jobbigt. Medan för extroverta så kan det behövas mycket mer av ständigt kött för att få ut någonting av det.
Vi är lite dumma helt enkelt.
You said it. Nej, jag tror inte att det finns några sådana samband som man har hittat, utan det är snarare någon slags känslighet för allt från ljud till andra människor.
Men jag drar en rolig parallell som är då, jag har en bekant, eller han är väl nästan en kompis, men en bekant snarare, som varenda gång han ser mig, så har det han gjort kanske 30 gånger. Hej, vad heter jag? För att de 2, 3, 4 första gången så har jag inte kommit på vad han heter. Och nu gör han så, heter Daniel Jansson. Men, och han gör så varje gång. Och eftersom jag vet när jag ser honom att han kommer att ställa den frågan, så blockeras min hjärna. Så då bara, åh fan, nu kommer ställa den frågan. Jag kommer inte på vad han heter. Och så kommer jag inte på vad han heter. Nu vet jag vad han heter. Det är Daniel Jansson. Han är doktorand och jag har träffat honom jättemånga gånger. Men han gör alltid med den liksom, okänslan att sätta mig in på den.
Men vilket otroligt jobbigt sätt att bete sig.
Nej, han är ju rolig, för det är mitt fel att min hjärna inte funkar. Va? Så han har ju rätt, men det är elakt.
Ja, jo, men alltså just det där, alltså det är ganska ofta jag inte kommer ihåg också folk jag känner vad de heter. Det kommer ju fram, ibland så är det ju en tillfällig låsning, och ibland är det liksom att det helt enkelt inte fastnar. Det gör att en politisk karriär är helt utesluten för min del. För det är ju en sak med politiker, de är ju otroligt duktiga på att minnas och just komma ihåg saker om en, inte bara vad man heter utan vem man är. Och det tycker jag är fint, det är ju liksom ett sätt att visa respekt som jag tyvärr inte alltid kan visa, just därför att jag är väl rätt självupptagen.
Eller så är det bara så att de råkar ha bättre namnminne, och så får de det där väldiga försprånget.
Det är inte namnminne, det har väl mest att göra med liksom att de fattar vad politik går ut på, att bli omtyckt. Men det, och vi är inte den branschen.
Nej, men gudskelov. Men det förutsätter ju också en väldig extroversion. Att orka med då ständiga partimöten och medlemmar och mannen på gatan och fabriksbesöken och liknande. Och kunna ta kontakt i de sammanhangen.
Men jag är intresserad av människor. Jag tycker att det lär mig liksom intellektuellt, känslomässigt, socialt, massa saker. bara att få se och lyssna på en människa i 5 minuter så bara, som har helt annan bakgrund och helt andra utgångspunkter, värderingar, samtalsämnen, och det blir extremt berikande. Så även om man liksom inte kanske tycker att det är jätteroligt så här att man tar någonting gemensamt, så är det fortfarande så liksom att aha, så tycker han och så tycker hen eller hon, och de perspektiven, och jäklar, det tycker den är viktigt.
Men vet du vad, det tycker jag med. Men det här är säkert ett uttryck för min introversion då, att jag tycker det är svårt att ta till mig vad folk säger när de pratar med mig. Ofta. Alltså, många som säger, nu vill jag berätta om en idé eller någonting jag håller på med och liknande och sådär. För att då finns det så mycket annat som blandar sig i än de rena faktauppgifterna de kommer med. Då tittar man på dem och försöker tolka dem, hur de fungerar, du deras humör, hur de ser ut. Ja, och män.
Okay,
och gamla okay. Och unga och allihopa. Alltså, ett socialt möte är så fullt av, man blir så överfallen av ständiga signaler att tolka.
Alltså,
så att jag känner ofta, och det tycker jag är samma sak med föreläsningar. Jag tycker det är hopplöst att sitta och lyssna på föreläsningar. Det borde jag inte säga som föreläsare själv ständigt igen. Därför att jag börjar tänka på annat. Det är så svårt att
för mig är det för lite
och
det input.
Alltid så här, precis, jag vill skicka texten. Skicka exakt det du vill ha sagt. Så kan jag läsa det. Och då kan jag ta till mig det mycket lättare. Och då kan jag ta till mig det på dess egna meriter. Istället för att det plötsligt blir en social interaktion som också då blir lite ansträngande.
Ja, det är inte social. Han skiter ju vad du gör. Du är en av 200. Jag menar, eller hon. Jag menar, jag tycker ofta så här, liksom att jag får min ADHD-personlighet slår då in och bara så här, du är för tråkig. Jag måste ha min telefon samtidigt för det är med för lite input. Annars får jag liksom hög puls av stress.
Och man vill kunna spola fram.
Jag vet, fattar det. What's your point, motherfucker?
Och ibland är någonting så intressant. Vänta, kan du gå tillbaka?
Ja, precis.
Det är ett otroligt opraktiskt format det här med konversationer.
Ja. Det är ett jättestort mingel, har jag hört, just nu den här helgen, den här veckan, som är liksom av massa våra kamrater.
Ja, det blir inte så många moderater på festen. De är i Örebro. Eller vad är de, Karlstad?
Nej, Örebro.
Vem vill bo i Örebro?
Just det. Moderaterna håller stämma och Ulf Kristersson håller hov.
Ja.
Och håller på att göra om partiet kanske på något vis. Ja. Vad ska man säga om det?
Det känns ju rätt mycket, alltså folk säger ju att det är gamla moderaterna. Jag tycker det märker lite grann så, därför att det är bra principer och dålig politik.
Ja, det är
alltså
sant,
så här, Ulf håller jättehäftiga tal och sen röstar de igenom dålig politik som att liksom förbjuda tiggeri, inklusive liksom att be människor om hjälp, och de ska till och med utreda huruvida man får vara gatumusikant, så nu ryker frälsningsarmén också. Det blir säkert tryggare på gatorna då.
Men å andra sidan så ska de ju göra någonting åt LAS och sluta fjäska för LO och sådär, så att det är väl både och. Och det är väl inte så det alltid har varit i det här partiet, att det är både och för oss klassiska liberaler.
Och ett tag så var det varken eller. Precis. Och det var då de fick makten.
Ja, precis. Precis som så här, 30%.
Och det var då de sänkte skatten i praktiken och inte bara i teorin.
Och det, men det är sant.
Och det där känns, jag tycker det känns jättejobbigt. För man har ju den här hatkärleken till Fredrik Reinfeldt som sa så här: 1. Detronisera sosseriet. 2. Normalisera sosseriet. 3, alltså i bemärkelsen gör det till ett normalt parti, inte till ett liksom, parti som alltid innehåller makten. Normalisera Moderaterna i väljarnas ögon, få 30%, liksom, gör om det här landet till ett normalt land och allt det här, va? Och sänka skatterna mer än någon någonsin gjort någonsin, tror jag, i Sverige. Och ändå vara som jävla liksom sosseälskare. Man blir ju helt skitsad. Och sen så kommer då någon som...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Mm. Alltså egentligen så har ju jag verkligen avskyr när partister håller på att prata om förnamn. Fredrik, jag heter också Fredrik. Jag vill prata Reinfeldt. Ja. Så vi måste, jag vet inte om man får, ska man säga Ulf eller ska man säga, jag skriver alltid Kristersson bara för att markera, men
hatkärlek.
Hatkärlek. Ja, men Kristersson Fredrik. Jag glömde bort att jag skulle säga varför det. Nej, men jag menar att,
ja, då kan jag prata under tiden, för att jag tycker Fredrik kommer att, alltså Segerfeldt är det för att säga, Reinfeldt, han kommer gå till historien, tror jag, som en av de stora statsmännen, att han, det var han som bröt socialdemokratins hegemoni, ja. Och han gjorde väldigt mycket bra saker, och jag tycker han på så många sätt var han så mycket bättre än vi tyckte då när det gick till. Men hans stora problem var att han dödade all idé strävan i debatten. Även om gamla moderaterna ofta gjorde dålig politik, som Mattias konstaterar, så
de hade
som
sagt, alltid var, dåligt samvete de, för det.
Just det, de hade dåligt samvete för det, för att de hade goda principer och en del dåliga principer, men de hade en levande idédebatt om det som fostrade nya generationer som kunde göra bra saker på olika ställen. Och det la de ju locket på i Nya Moderaterna. Då fick man ju inte ifrågasätta vad som gällde. Nej. Och det gjorde ju också att det blev en draksådd efter att Reinfeldt stack. För då blev ju frågan,
Vad gör vi nu?
Vad är våra idéer? Vad tycker vi egentligen? Och alla som tyckte någonting hade ju försvunnit. Och det tycker muffiga. Jag är bland det största som Kristersson gör just nu. Mm. Att han tar ju in de intressanta personerna igen. Jag tycker liksom Gunnar Strömmer, Alexandra Ivanov, Fredrik Johansson och liknande. Det är ju smarta, begåvade människor som har något intressant att säga om idéer. Ja. Och vi hoppas att det blir bra politik också.
För att vad Reinfeldt och Borg gjorde var ju att de sa att nej, inga sådana personer får vara med. Istället är det bara att diskutera det nationalekonomer från olika myndigheter som ska komma liksom och räkna ut det som vi redan har bestämt. Och de gick ju... Det var ju en del, alltså en del i den strategin som de hade var ju så att nej, det som vi kallar för sfären är inte en del av Moderaterna. De klippte ju banden till oss.
Och alla. Och svensk näringsliv var ett särintresse. Ja, alltså näringslivet var ett särintresse.
Ja, precis. Och Timbro och försvaret var också särintresse. Och hela den liksom myllan av människor, organisationer, grupper. Som rör sig kring och har rört sig kring Moderaterna i decennier blev helt plötsligt isolerade. Och det, om det gör ont i oss som individer eller andra organisationer, det är mindre intressant. Men när muffarna dansar till arbetslinjen istället för att dansa till personlig frihet, då har vi liksom något, då är det någonting som är fel.
Ja, och vi saknar ju verkligen de reformer som borde ha genomförts under 8 år av alliansstyre, inte minst på bostads- och arbetsmarknaden.
Ja,
jag förstår problemen med att argumentera för dem, men just att man aldrig tog den fighten, just att man inte gjorde det, fan vad det kostar nu.
Jag kommer ihåg att redan 2004-2005 när jag jobbade med en massa polare på Svenskt Näringsliv och andra i den här sfären, så försvarade jag Reinfeldt och Borg och sa visst, men ni kan ju stå där och skrika nattvittastat i ett hörn alla 10 och se vad som händer. Alltså, Johan har ju rätt där att det kanske inte gick att gå till val på ett häftigare eller mer omfattande program. Utan att det viktigaste är att söka makt, så som sossarna alltid har gjort. Sossarna har alltid varit skamlösa, hycklare, lögnare, bytt position. Men, och haft som ett enda mål att de själva ska bestämma. Och men de byter position
inget,
och sådär.
Inget av detta gör problemen mindre jo, med att inte ha reformerat.
Jo, därför att de gjorde ju så mycket som de kunde. Om man tänker så här.
Nej, men hur vet du att det var så mycket som de kunde? De betedde sig också som idioter.
Det är bara det jag menar.
Vi måste ju prata om verkligheten här och inte om politik.
Vet, men låt mig säga på den här premissen så här, om man tar liksom en matematisk formel så här, va? Hur långt kan vi gå och ändå vinna valet? Och så gör man den värderingen. Så här långt kan vi gå och ändå få tillräckligt många röster för att få igenom det. Då är det ingen mening att säga att vi ska göra ännu mer, för då får man ju 0%.
Säger vem?
Varför skulle du få 0% av bra politik?
Har du så dåligt självförtroende?
Det kan vara så att du har rätt.
Men vi ska klart jag har rätt.
Nej, vad löjlig vi är nu. Det kan ju vara så att i år efter år så gick vi till val på moderat klasspolitik och förlorade.
Nej, alltså Moderaterna har ju aldrig varit för marknadshyror. De har ju aldrig vågat utmana de intressen som det står emot i Stockholm. De har ju... Jag vet inte vad de riktigt vågat på arbetsmarknaden tidigare heller. Det var ju inte så att gamla Moderaterna på något...
Det är alltså som är med i partiet. Fan ska jag säga försvarare för? Nej, men,
du gör ju det.
Ni
kommer ihåg, det här är alltså... Jag tog fram det klassiska Carl Bildt-citatet från valrörelsen 91. Ja. Kan ni tänka er att gå över till marknadshyror? Det är nästan så att Mattias ska läsa det här, för att du kan göra det med Bildts...
Ja, då ska vi se rest också. Vad har vi det?
Det vet jag faktiskt inte,
för det vi har sagt på den punkten är att jag börjar någonstans att se, och då får man börja med att se vad man ska börja, när man ska börja. Sen får vi se vad som händer där, och sen får man gå vidare utifrån det. Och detta leder ju så till ungefär den förvirring vi har haft på senare år.
Ja, det där sista var Mattias eget tillägg.
Detta ska ju sägas.
Men,
ett pyramidalt misstag skulle man också kunna säga.
Men jag menar så här, det är ju inte bättre att vara renlärig och förlora.
Det beror ju på vad det leder till att man är renlärig.
Det är bättre att vara renlärig och förlora än att vara dum och förlora.
Det går ju också att säga att aldrig har Moderaterna varit så framgångsrika som under 80-talet, när de drev opinion för liberaliseringar och fick sossarna att göra det. Eftersom, som du säger, sossarna är ju maktpartiet. De kommer ju ändå alltid göra vad som helst. De kommer öppna gränserna eller stänga gränserna för statliga företag eller privatisera, beroende på var opinionen går. Och då är det klart att är man ett starkt energiknippe idémässigt och kan påverka opinionen, så kommer ju sossarna genomföra det.
Jag vill inte alls hamna i den här positionen, för jag hatar mig själv nu. Men
du har en poäng ändå, nämligen att det behövdes då och då en Bildt-regering och en Reinfeldt-regering.
För det var ju fel i att det var Moderaternas opinionsbildning på 80-talet. Det var Svenskt Näringslivs opinionsbildning, det var Thatcher, Reagan, det var samtiden, det var stagflationen, det var västvärldens förfall, det var liksom amerikansk bilindustri som gjorde bilar som ingen ville ha. Alltså, det var en hel samhällsanda. Att säga att det var Moderaterna som skapade liksom liberaliseringen på talet tror jag är inte helt enkelt sant.
Nej, jag håller med dig, men med samma argument så var det ju inte de som genomförde liberaliseringarna under Bildt-regeringen eller Reinfeldt-regeringen heller, utan det var också en samhällsanda och en allmän opinion som drevs på från svensk näringsliv och internationella faktorer och annat.
Ja, fast de tycker så, det gör inte sossarna.
Nej, men det är samma argument gäller ju.
Nej, men alltså, om så här, du säger så här. Sossar bedrev liberal politik tack vare att Moderaterna var opposition.
Ja, men,
och sen säger du så här att när Moderaterna drev liberal politik tack vare att sossarna blåste på, det är ingen logik i det. Det innebär att Moderaterna drev sin politik på 90-talet för att de tyckte så, sossarna för att verkligheten pushade på.
Man kan ju också...
Och det var vi som har verkligheten.
Ja, men alltså, ja, Nej, men så,
jag vill man kan inte... ju för sig säga att Moderaterna har haft den politiken därför att verkligheten drev på från början och ville genomföra det.
Nej, för att Gösta Bohman kom med helt nytt tänkesätt och fångade
in... Och varför kom Gösta Bohman?
Därför att det fanns en global liberalisering, ja, i konservativa rörelsen.
Ja, och här kommer vi ju till så här frågan om, ja, vad är det som rör historien? Är det stora strukturer och materiella faktorer eller stora idémässiga omslag eller enskilda individer och liknande? Och det är ju egentligen en blandning, ja, visar det sig. Men, ja, men poängen är att man kan vara väldigt framgångsrik även om man inte har makten, om man lyckas förändra idéklimatet.
Det där minns jag ju från en sån här näringslivskonferens när Fredrik Reinfeldt pratade om just alliansen, och han sa då: ingen minns en politisk förlorare, och i stort sett hela salen mumlade unisont Barry Goldwater.
Ja.
Som ju alltså förlorade ordentligt i presidentvalet, men introducerade helt nya idéer.
Vi måste vara tydliga här. Så det här var 64, va? Och han vann typ en delstat. Det var en av de största förlusterna i amerikansk politisk historia. Mm. Men Barry Goldwater la grunden för hela den rörelsen som skapade Reagan. Mm. Det vill säga republikanerna, alltså minska staten och avreglera och ge mer makt till människor och så vidare. Och det var sen det som räddade liksom amerikanska ekonomin efter liksom Carters stagflationen.
Mm. Och nu, ja. Ja, och nu, jag menar, vi har väl inte glömt Bernie Sanders, trots att han var en förlorare. Och det är möjligt att Jeremy Corbyn fortsätter vara en förlorare, men han driver ju hela fältet och för Tories till mer och mer interventionism i Storbritannien och så.
Ja, och det konstiga är liksom att nu har vi då i Storbritannien har vi liksom Blue Labour, jag vet inte det. Vad sa jag, Blue Labour? Ja, Blue Labour, ja, precis. Och liksom reaktionär Labour.
Ja, precis.
Så det är så här, man bara så här, så det alternativen i Storbritannien förfasar ju liksom så här: ska vi reglera ekonomin, stänga gränserna och hata blattar, eller ska vi stänga gränserna och reglera ekonomin och inte hata blattar?
Och ge dem bidrag istället.
Ja, precis. Ja, precis. Nej, det är...
Men det är ju väldigt mycket de stämningarna vi har fått här också. Alltså, det är det som gör mig lite skeptisk till Moderaterna. När man ser dem då liksom. Det är du
som är med. Fan.
Ja, just det. Vi kanske ska förtydliga det. Att Mattias, du är ju faktiskt medlem i Moderaterna, eller hur?
Ja.
Berätta om...
Saknade jag talerätt då? Eller ska
jag... Så nu går vi vidare till nya...
Nu går jag vidare till nya frågor.
Kan du inte berätta lite om hur det gick till och hur du tänker med det?
Ja, det är helt enkelt, det blev ju ett väldigt misslyckat tänk, för jag tänkte ju egentligen att det är väldigt smart att vara med i ett politiskt parti, för då man röstar i provvalet. Och sen missade jag att lyckas rösta när det var provval, så det var ju liksom oerhört, men jag tycker det är rätt bra att man är medlem i ett parti, dels för att partier behöver missnöjda medlemmar. Och de behöver medlemmar som inte syftar på politisk karriär och annat, som kan höra av sig på olika sätt. Och det tycker jag är en brist med demokratin idag. Jag tycker att man ska vara medlem i ett politiskt, precis som jag tycker att när man har röstat på ett politiskt parti, det är alltid röv. Om man ska rösta på ett riksdagsparti så köper man ju väldigt mycket som man inte ställer upp på. Men man har i alla fall vunnit rätten att klaga i 4 år framöver, och den tycker jag man ska ta full frihet för. Alltså ni fick en röst av mig och har använt den på ett ganska dåligt sätt, som jag tycker Moderaterna har gjort hittills.
Varför är du inte med i Centern då?
Därför att Centern är helt vansinniga på Lidingö till exempel.
Okay,
nu är Moderaterna det också, börjar bli dem.
Alltså, och Mattias råkar bo på Lidingö. Ja. Ska väl förtydliga.
Lidingö!
Ja, jo, där bor jag. Jag måste vara världens sämst integrerade invandrare. Jag pratar inte språket, jag omfattar inte värderingarna, jag har inga infödda vänner och jag drar ner medelinkomsten.
Den är du på förut, har sagt förut.
Vadå?
Den var inte ny.
Nej, jag har haft anledning att reflektera.
Ja.
Men så är det ju med Moderaterna. Sen tycker jag också, alltså, det händer väldigt mycket. Alltså, väldigt mycket av politisk diskussion och sådär händer inom partierna och framförallt inom ungdomsförbunden.
Mm.
Jag kommer att tillbringa varenda jävla helg i november med att prata för något... moderat arrangemang på ett eller annat sätt.
Jag har tackat nej till 4 stycken, tror jag.
Ja, du ser.
Men du är ju inte medlem.
Nej, men jag vill inte göra det gratis.
Ja, jag är ju dum nog att göra det, för jag tycker liksom det är väldigt, alltså det är viktigt att diskutera.
En lördag väldigt, i Hässleholm.
Ja, nej, men i alla fall är jag i närheten av Stockholm. Ska jag resa så är det lite annat. Men liksom i närheten av Stockholm så tycker jag att det kan vara värt det. Därför att det är så oerhört viktigt och det sker väldigt mycket. Alltså det finns jättemycket bra människor som engagerar sig politiskt just för att de är intresserade av att förändra samhället till det bättre, att reformera i liberal grund, att fundera kring de här frågorna, vad är rätt och vad är fel med liksom makt och sånt där.
I feel you, bro, för vi förlorar, det är ju därför vi
alla engagerar oss, och väldigt mycket av det här viktiga arbetet sker i de politiska ungdomsförbunden, och jag älskar verkligen alla oavsett parti som går in liksom och engagerar sig för frihetliga idéer, som orkar göra detta inom partierna, för det är fan inte lätt. Det är inte lätt att få ner skatten med 5 öre i en kommun. Det är inte lätt att stå upp för frihet när man är minoritet, och det är många som driver på i motsatt riktning. Så för mig är ni verkligen alla hjältar som håller på.
Hey, I'll drink to that. Men hörni, vi måste snart gå till festen, säger jag. Vi kan bara prata i 5 minuter till eller något.
Men jag är typ såhär, jag har ju 3 aspekter till. Upp. Och vi har inte ens börjat prata om vad Moderaterna gör.
Nej,
det är som vår huvudämne.
Ja, ta upp dem.
Ja, jag fattar. Ja. Nej, men så här,
dem jättesnabbt.
Ja, men så här, är det bra eller dåligt? Kristersson betonar att sfären är central, och det är väldigt kul att det som den dörren som Borg Reinfeldt stängde till den vidare sfären är öppen igen, och det är ju något väldigt positivt, för att det krävs. Anledningen till att de var helt idélösa särskilt i valet efter den andra mandatperioden de haft makten, var ju att de var ju helt avstängda från den övriga idévärlden, från den myllan av näring som finns runt omkring dem. Och sen så har de här blockeringarna som fanns då, Gunilla Karlsson, älskar kollektivavtal, Lars inget problem. Alltså Anders Borg har väl gjort 4 uppdateringar på Facebook nu om att Lars visst är dåligt. Så här. Det visste vi ju. Ja. Så allt det här, de här låsningar som fanns. Och, det här,
och liksom, public service och systembolaget. Alltså, de blev ju extrema systemkramare på många ställen.
Ja.
Och så satt de där utan idéer.
Ja, men det var ju som Johan sa, att det var ändå nödvändigt för att göra väldigt bra förändringar. Vi sänkte skatten mer än någonsin och alltihopa. Men de hade ju kunnat göra det här ändå liksom med blinkat
i
ja, men så här, de kunde ju haft liksom de kunde blinka till resten av oss och sagt att ja, vi gör det här bara för vi måste, men vi vet vad vi egentligen tycker. Och vi kommer tillbaka, liksom. Vi vill också göra de här sakerna som är bra. Systembolaget, LAS, LO, hyresregleringen och alla de här sakerna. Men det är klart att det går att sträva efter parlamentarisk makt är någonting helt annat. Man kan inte gå till val på att få makt och säga att de här insidergrupperna förlorar. Även om det är rätt i sak, moraliskt, effektivmässigt, rimligt, allting. För att insidergrupperna är fler.
Och nu är det dags för punkt 3. Va? Det var 2 punkter, va?
Vad händer nu?
Nej, just det.
Vad har de gjort för reformer? Vilket håll går de åt? Och sen så punkt 4 är ju liberalkonservatismen. Har den en framtid? Funkar den? Går det hålla ihop partiet? Det verkar ju som att...
Det är ju väldigt bra att de hänger ihop. Därför att ja, man kan säga att vi får plötsligt upp förhoppningar att de kanske vill göra saker mot LAS och kanske något med marknadshyror och liknande. Men det enda vi har sett, tycker jag, Jag kanske har följt det för slarvigt. Men det är ju tiggeriförbud. Det är, var till och med spekulation om man skulle få anonyma vittnen i domstol. Alltså bara sådana här blinkningar åt den reaktionära högen.
Men det här tycker jag är, alltså det är arvet av Reinfeldt som kommer och hemsöker det här. Liksom, det här är kollektivavtalsfantasterna som har blivit... vinn tillbaka Sverigedemokratväljarna fantaster och vill förbjuda och styra och de har samma brist på kompass. När du väl kompromissar med dina värden så blir det ju fullkomligt omdömeslös. De som har liksom försökt strida för att få igenom sina värden har ju fått tubba på dem. I opposition mot, men de andra blir liksom fullkomligt omdömeslösa, och det tycker jag tyvärr går igen i för mycket av Moderaternas politik. De blir liksom, de har inga hämningar i att signalera att de är mot brott, mot terror. Det jobbiga med den här högen som vi har fått, det är ju liksom att när vi får en kollektivistisk höger, så får de fiender som inte kan försvara sig. Vänstern ger sig trots allt på, de ger sig på rika, vita män och hejfaderullan. När vi får en kollektivistisk höger, så ger de sig på invandrare, tiggare, fattiga och sådana människor som inte kan försvara sig. Och det är just därför borgerligheten alltid har hållit den linjen, den gränsen, att vi är individualister, inte kollektivister.
Du blandar ihop vad du tycker är rätt. Och det är ena frågan. Och det är en sak, det håller vi med dig bägge två, med vad som är Moderaternas historia, vad liberalkonservatism är och vad som flyger bland väljarna. Och så försöker du hela tiden låtsas att det är samma sak. Men du och jag, Johan, är ju helt outfrint-figurer i svensk offentlighet och bland svenska väljare. Så det är som att bli arg för att de gör saker och säger att det inte kommer att flyga. Det är klart att det kommer att flyga, det är bara sug att det kommer att flyga, för folk är dumma i huvudet.
Men var inte det Mattias poäng? Att problemet är att de gör saker som kommer att flyga, men som bryter mot principer som borde vara
klassiska, liberala. Ja, de har aldrig haft de principerna.
Och till och med
Moderaterna har aldrig varit ett klassliberalt parti. Ett liberalkonservativt parti som alltid varit för lag och ordning och ekonomisk frihet.
Ja, lag och ordning, ja, var är den nu? Ja, var är den när man inför extra legala restriktioner för gränskontroll?
Okej, och sånt
där. Ja, men Moderaterna har sprungit i KU för varenda jävla liten grej. Men när regeringen faktiskt bryter mot lagen och fattar beslut som Riksrevisionsverket och alla kommit fram till var totalt emot gällande lagar, då var Moderaterna tysta, för det var ju liksom riktat mot invandrare.
Ja, men
vad är det? Det är inte konservatism, det är ju inte lag och ordning, det är inte sant mot någonting.
Det är väl att skicka rätt signaler, att ta tillbaka de väljarna som gått till SD.
Jo, men vi andra då?
Ja, men det är ju helt annan sak.
Nej, det är inte en annan sak. Vi är ju faktiskt fler än Sverigedemokraterna.
Nej. De som har gått till Sverigedemokraterna
gillar rättssäkerhet trots allt och förväntar sig någon form av omdöme
Är det någonting jag avskyr i den här debatten, det är att det gör ju alla såna här ledarskribenter och allting, bara de låtsas som att om bara sossarna gjorde som jag ville så skulle jag vinna. Om bara Moderaterna gör som jag vill så skulle vi vinna. Det är inte sant. Du får inte blanda ihop vad du tycker och vad du tror flyger bland väljarna. Det är två helt olika saker.
Men jag skiter i vad som flyger bland väljarna.
Vem är du att säga
vad som flyger?
Det vet inte jag.
Den som vill bli vald går ju på val vad de tror på.
Nej,
vad de tycker och
gör
tänker.
De aldrig alla. Så gör de inte.
Ja, kära lyssnare, ja, det är så här en nyliberaler förfestar.
Måste vi gå.
Taxin.
Ja, vi ska på födelsedagsfest. Ja. Grattis Mattias.
Grattis och skål Mattias.
Tack. Fan vad sur jag är på sossar.
Vad fan? Jag hamnar i en grej som jag tar av sig för allt jag har sagt. Jag känner mig inte alls igen mig.
Nej, men då så. Skål.
Skulle överraska oss.